Let's go to Paul.
Håll upp händerna, Hooker.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson? Där är det, ja! Och där är det, här är det! Nu Alexander Gustafsson avslutar slaget till tjejen i tredje ronden! Ja!
Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa MMA-podd, med Paul Elvaje och
Sabsaba.
Nu kör vi.
Yes.
Är ni redo att lyssna på massa MMA-prat? Den här gången ska vi ju prata om ett event också som kommer att gå av stapeln, UFC 249.
Äntligen.
I ordningen. Det är på tiden att det blir av. Det är verkligen på tiden att det blir av. Men Sebba, fråga till dig när vi rullar igång. Vad har du haft för dig de senaste veckorna?
Förutom att ha lyssnat på MMA-podden special med David Bjelkheden och Diego González, så har jag faktiskt haft väldigt mycket tid för mig själv. Och då menar jag att man har varit lite befriad från arbete och sånt, så man har fått göra det man kanske känner för dagen att man vill göra. Och jag har ju en liten förkärlek, och precis som det är att komma ut i naturen liksom, och få så mycket av det här solljuset vi kan just nu. Så det är väl det jag har sysselsatt mig med. Själv då, Paul?
Nej, men det är lite samma. Ja. Jag har gjort här otroligt långa vandringar ute i naturreservatet i Segeltorp. Så jag har knatat 1,5 mil och stängt av mobilen, klivit in själv och bara fått tid till att reflektera. Bara sortera tankar, sortera huvudet och få bra kondition och motion. Alltså min fysiska form börjar ju bli helt bizarr efter att jag har börjat gå de här långa distanser. Nej, men det har varit grymt. Sen, ja... Tid för mycket. Jag har suttit och latsat runt med mina aktier lite också. Det har varit jävligt kul.
Ja, men det är ju det. Man har tid liksom att planera lite på andra sätt. Vilket säkert alla har gjort under de här dagarna. Eller den här tiden.
Men hur ser det ut för dig med träning och sånt? Jag tänkte så här, gymmet och...
Jag har gymmat väldigt mycket. Slagit mycket säck liksom själv. Var i lördag så körde liksom pass ute. Det är väl det jag har sysselsatt mig med. Träna utomhus så gott det går. Jag saknar ju sparring och träna kampsport. Men just nu så är inte alla klubbar som har kickat igång med det än. Men förhoppningsvis så kickar det igång snart, så får man ut den inre, hur säger man, energin som man sitter och bara måste få ut på det sättet.
Ja, jag känner själv att man, eller jag längtar väl efter lite, vad ska man säga?
Lite kontakt.
Man vill få tillbaka livet. Och då,
ja,
och då
rutinerna.
Är det väl på ett sätt kul att det ser ju ändå ut som att det här kommer att gå i lås.
Definitivt.
UFC 249, det verkar vara som att delstaten verkligen har clearat det här eventet. ISPN har sagt att de kommer att löpa linan ut vad gäller det här eventet. Jag hör i huset när jag pratar med de kollegorna som är involverade med mat. Det här, det blir av. Men... Först Bruce Buffer står där och ropar, då är man ju inte helt säker.
Men nu håller hela världen tummarna, så det ska gå igenom. Och går det här igenom så har vi ju en hel sommar fylld av fighting framför oss.
Verkligen.
Som gör att den här sommaren blir nice.
Ja. Och de har ju redan spikat 3 event också. Det är ju den nu helgen som kommer, sen tror jag att det är tisdagen eller onsdagen, och sen är det på lördagen efter. Och sen tror jag att de... kommer att annonsera ut fler event också. Det verkar som att för att hamna i fas nu så behöver de snitta cirka 2-3 event nästan varje vecka.
Det klarar de av.
Det tror jag. Det tror jag också.
It's Dana.
Ja.
It's Dana.
Och då kommer ju då det här in med att, om vi säger då nationellt i USA, så är det bara nationella fighters som får gå match. Men de håller fortfarande på att jobba på ön. Och när det gäller ön då kommer de kunna ha privatjätter och sånt som flyger dit, och då kommer internationella fighters kunna ta sig till den här ön.
Ja.
Fight Island som de håller på att styra upp för att då kunna gå match. Därför, jag har fått lite frågor om vissa svenska fighters, varför de inte har fått någon match. Dels Tamerbröderna jag har fått frågor om Jack också. Och det är rätt enkelt. De kan inte delta på till exempel UFC 249, för de får inte flyga in i staterna. Det är så enkelt. Så Fight Island måste bli verklighet innan vi kan se eller höra utannonserade matcher på svenska fighters eller andra liksom internationella, europeiska fighter. Så var inte oroad över att de inte har fått match. Det är nog bara att just nu så går det inte att matcha dem. Jag tror att de kan potentiellt göra en, vad ska vi säga, till dem. Att så här, vi räknar med att du ska kunna ha match här. Men för att allting är löst så är det väldigt osmart kanske, otaktiskt av UFC att just nu gå ut och säga att men här har vi utannonserat, och så kan de ställa in.
Definitivt. Och så får du tänka alla fighters som liksom börjar gå in i camps. Och att sen blir liksom cancelat igen.
Verkligen.
Så förstör ju det ganska mycket motivationen också.
Ja.
Men ja, vi hoppas och håller tummarna att allt rullar på hädan efter. Och att vi får se mycket fighting framöver.
Det ska bli spännande.
Mm.
Jag känner nu börjar det. Nu får vi hoppas på att det
är... Fördelen är att kickar UFC igång så kommer jag alla konkurrenter också få lite eld i baken här och vilja styra och hitta lösningar på sina organisationers sätt att få hålla galet.
Verkligen. Jag slänger in den här frågan till dig direkt. Vad tycker du om PFL? De har ju ställt in sin säsong.
Ett år. Svar ja, tycker jag faktiskt. Jag tycker de kunde avvakta att kanske strunta till sommaren och kolla att kanske gjort någon höstgrej med final på vintern kanske som de brukar ha. Men jag tycker att ett års uppehåll, det kan ju också ha att göra med business att det är enklare att ta en paus ett år. Liksom. Man vet ju inte hur deras investeringar ser ut med deras rättigheter och allt.
Nej.
Men jag tycker just för de aktiva fighterna kan det vara rätt segt att veta att du är låst i ett år nu från att gå match. Och då är det att de kickar igång så du kanske inte ens får match på första galan utan blir låst ännu längre. Och då är det 1,5 år du inte har någon match att gå och det blir ju rätt segt om man säger så. Så jag tycker på det sättet så kan det vara lite dåligt utav dem att de tog ett års uppehåll redan nu.
Ja, jag har verkligen ingenting att säga emot det. Jag reagerade lite på det själv och då var det ju att visst, de får lön då, men sen klipptes det, var väl en tredjedel av hela deras line-up.
Och sen
där,
lönen, definitivt, och sen är lönen inte alls lika mycket som om du vinner eller är med i turneringen. Så det är liksom en liten, så visst här, du överlever, men det är ju matcherna och som aktiv fighter och idrottsman så är det ditt jobb att gå matcher. Det är där det räknas, det är där det händer något med karriären, det är där sponsorer... Och liksom du exponerar dig själv och genom att vara, vad blir det, en lockdown i ett år här från att fightas så tror jag också det kommer påverka folk just med motivationen sen att träna liksom. Har du ingen match planerad på så länge så har du tid att släka och sen är ju frågan om du, i alla fall de som är äldre, om de får tillbaka den här flamen liksom.
Ja, för jag läste en rätt intressant, det är fler som har tagit upp det, men jag läste att, vad är det här? Det kanske egentligen är de som blev av med sitt kontrakt som egentligen tjänar på det här i slutänden, för de är faktiskt fria att fortsätta fighta som de vill. Speciellt om det börjar rulla igång igen. Jag tycker nog att det kanske var lite för hastat att ställa in. Då tycker jag nog bättre att skjuta upp den period.
Som alla andra har gjort, exakt.
Ja, vi får se hur den här säsongen blir av. Just nu så, vi skjuter upp den en period. Mm. I värsta fall ställer vi in det, men att de gjorde så här, men jag börjar undra om det också att dels, de ger ju bort väldigt mycket pengar vid vinst. Det kan också vara så att de har sumpat sponsorer. Nu spekulerar jag bara här, så det här är ingen liksom sanning utan det här är spekulation från mig. Att de kan ha sumpat x antal sponsorer också. Mm. Och då har de hellre valt att okej, fuck it, vi stänger ner ett år, får nya sponsorer när allting rullar igen.
Definitivt.
Istället.
Definitivt, det är en väldigt bra spekulation. För det är som sagt, det är business och PFL som du säger har haft väldigt höga vinstpengar och pengar för att bara gå match liksom. Så ligger de ändå i det övre snäppet av alla organisationer och det kostar ju. Och de pengarna ska ju komma någonstans ifrån och är det som situationen ser ut nu så kan det också blivit så att flera av de här samarbetspartnerna har skärt ner och inte vill lägga pengar på den här organisationen och kanske spara på pengarna eller lägger dem på andra marknader.
Ja.
Men vi håller tummarna här på i alla fall resten av fighting-världen kickar igång och det tråkiga är ju då att skulle nu allt bli som vanligt eller som vanligt att man kan fortfarande hålla galor så kommer det vara synd om PFL-fightersna som kommer vara låsta här i ett år och missa chansen på att då tävla och kunna tjäna pengar på högre nivå.
Men det är det också, det är dubbelt ut det där, det är det att missa ett år gör också att du är ett år äldre och i en sport där tiden är begränsad,
100%.
Men då är fan, vi snackar hundhår här, du kan sumpa väldigt, väldigt mycket.
Och jag tror definitivt för de som är 30 plus så är den klockan väldigt, väldigt viktig karriärsmässigt, att du vill hinna desto ung du är innan kroppen börjar ge upp liksom, eller innan allmänt åldern börjar ta ut sin rätt. Så ett år plus är ändå ett år plus utan match.
Ja.
Så det är tråkigt, men man vet aldrig, de kanske chockar oss alla genom att kicka igång i höst igen om de ser att det liksom, man får hålla galor.
Ja, jag tror nog det med att alltså, börjar allting rulla då, ja, då är det inte helt omöjligt att de drar igång hela karusellen igen.
Nej.
Vi får se vad som händer. Det är i alla fall utannonserat nu att UFC kommer att köra 249. Och innan vi går in på någonting överhuvudtaget som har med fighter att göra, så har jag redan fått standardfrågan på Instagram. Ni som vet, ni vet att jag tycker den är jobbig. är det PPV.
Cash.
Det är officiellt en PPV i USA. Ni behöver inte oroa er här hemma. Den kommer ingå i det paketet ni har, så ni behöver inte tänka någonting. Det är bara koppla in, titta. Jag vet så mycket att vi kommer ha att sända den andra delen av prelims. Den första prelims-delen som är på Fight Pass kommer vi inte att sända. Men prelims-delen som är prelims 2. Vi börjar helt enkelt klockan 2 med sändningen. Och då ser vi hälften av underkortet. Och sen rullar vi på huvudkortet klockan 4. Så det blir massa fight.
En uppföljningsfråga, Paul. Ja. Har du saknat att sitta uppe på nätterna?
Alltså vet du, sjuk, jag har vaknat så tidigt senaste månaderna. Jag har chockat mig själv. Jag kan vakna 8 på morgonen. Det låter ju bara galet att jag säger att jag vaknar 8. För en del, vadå, det är 7, ska du upp? Men det är jättekonstigt. För min klocka brukar ringa vid 10. Men nu är jag så här, jag tror det var någon morgon vaknade jag 7:30 till och med jag var uppe och...
Ja, det ska bli intressant nästa måndag att höra hur du mår.
Fan, alltså, jag kommer vara trött alltså. Ja. Det är det.
Det är back till rutinerna. Ja. Det är uppoffringen du gör.
Jag tror också därför att min träning har gått så galet bra.
Ja.
För jag har inte jobbat några nätter alls. Mina rutiner har varit typ gå och lägga mig samma tid, gå upp samma tid. Så jag har ju haft så här rå energi på gymmet.
Alla gainsen är där.
Ja, allt är på plats. Så... jag vet inte fan om det här kanske tar livet av. Men det ska bli kul. Alltså jag ser så mycket fram emot att få sätta mig och kommentera. Det ska bli galet kul alltså.
Ja,
fy fan alltså. Jag ska inte svära, men det är så jag känner. Det ska bli roligt. Nu är det ju så att idag, för er som inte vet, jag brukar alltid sitta med min mobil, sitta och dra fram massa stats. Men jag köpte en liten härlig manick här, en gimbal. Så jag sitter och filmar lite till och från, och då insåg ju det när jag kom hit att vad fan, nu har inte jag koll på stats. Seppa, du får liksom lite mantla den rollen.
Jag ska försöka om jag får bra nät här, vilket den strular med just nu. Så. Men det ska nog bli en lösning.
Ja, men ska vi hoppa på matchen först, den som de flesta ändå är mest nyfiken på? Ska vi börja den än? Ska vi snacka Tony och Justin Gaethje?
Den blir ju av nu. Vi har spekulerat och pratat om den på ett par poddar här. Och jag trodde inte att den skulle bli av, men den blev av. Ja. Och jag förstår också varför. De måste ha en fet match liksom. Ja. Och som du sa, det är två fighters som är stationerade i USA.
Yes.
Ingen behöver flyga förutom delstatsmässigt, och det har de väl fått tillåtelse för. Och jag tror att den här matchen, den är ju väldigt, väldigt intressant.
Den växer, eller hur?
Definitivt, och det är ett stort frågetecken. Jag liksom kan se Tony bli toknockad också i mitt huvud. Och jag kan se han liksom choka ut Gaethje också. Men det är just det, det är ett stort frågetecken här, vad som kommer ske. Och det säljer. Och det är två fighters som liksom, hur säger man? Det här är två pitbulls man håller i varsitt rep, och så släpper man liksom dem go mot varandra. Och då kan verkligen allt hända. Så det kommer vara hög underhållning just på själva matchningen stilmässigt. Men jag vågar inte säga en vinnare än alltså. Jag måste se lite den här fight weeken, hur de känns och hur de ser ut.
Ja, alltså det är en otroligt spännande match. Det är det ju minst sagt. Jag är väldigt, väldigt taggad inför det här mötet. Jag känner själv att det här är en match som växer otroligt mycket. Mm-hmm. Jag tycker att den blir mer och mer spännande desto mer jag ser om den. Så tycker jag bara att den växer verkligen hela tiden i Justin Gaethje-matchen. Jag vill tillägga en grej bara som jag tror att vissa ibland missar. Det är också det att vad gäller, Khabib, så är han, det är Ramadan nu också.
Mm.
Det gör ju att även om han hade varit i staterna så brukar han inte, mig vetligen han väl aldrig fightat under Ramadan va?
Jag tror inte det.
Nej.
Utan jag tror, jag vet inte ens om han får det. Men,
Jag tror inte riktigt heller det. Utan där brukar det liksom vara ett stopp från honom.
Mm.
Att han tar inte matcher där. Men... jag är lite som dig, alltså i din linje där. Jag känner också att jag kan verkligen se Justin Gaethje toknockat.
Definitivt, jag satt och kollade på trailern igår. Och liksom när han knockar Barbosa och bara, men där kan ju lika vara Tony. Tony är ju lätt träffad. Han liksom, hur säger man? Han tar gärna en smäll för att ge tre, men kan han ta en sån smäll av Justin Gaethje blir ju stora frågan.
Mm.
Som vi kommer få se på lördag.
Ja.
Vilket är rätt hypat ändå. Det är en hypad match där.
Jo, men det är då. Min lite bild ibland utav Tony, det är att han kan vara lite trögstartad också.
Definitivt, och klipper det så klipper det liksom. Mm. Men jag tror, alltså jag vet inte, jag vill ju se Tony Khabib, den vill jag se, men samtidigt har jag börjat acceptera faktumet att den matchen kanske aldrig blir av. Så det är lite det här, det är mina inre dialoger liksom, att säga, jo men alltså allt, till och med precis innan han ska, dagen innan, när var det Tony skadade sig sist när han snubblade
på kabeln. På en sladd. Mm, det där är ju, nej, men det är det som är så sjukt. Det var ju det, var det som hände innan liksom själva tiramisu-incidenten. Mm. Då snubblade ju han på den här sladden.
Av red knät. Alltså bara en sån grej i kombination med de andra två grejerna som har hänt är ju en curse över den matchen. Så den matchen får vi bli som en liten så här bonus någon gång down the road. Så jag tycker Tony måste fightas. Han har liksom klarat det vikten. Mm. På det datumet som var utsatt för andra matchen och,
var det bra eller dåligt?
Jag tycker det kan både, alltså han såg inte ut att vara helt utmärglad, så jag tror det kan ha varit bra. Frågan är nu hur mycket han pressar sig, att han gör det två gånger med rätt så, hur säger vi, tajt tid emellan. Och det kan ju inte vara bra för kroppen heller, men vi vet ju inte hur mycket, hur han mår när han tar sig ner i vikt liksom. Men jag tror ändå det var ett statement liksom. Han har haft den här mentaliteten att en dag så ska han väga in på det här, dagen efter det match. Och det skulle inte förvånat mig om han dagen efter liksom körde ett brutalt pass bara för att liksom simulera match och få ut allt det här. Mm. Men vi får se, han är ju en väldigt speciell individ, och det är just det jag gör att liksom, jag köper hela det, att han klarar vikten det datumet och att han är, vad säger man, professionell på det sättet. Mm.
Ja, för jag har sett lite andra argument vad gäller just det med vikten då. Det är det här, ja men det är vätskan i hjärnan och allting måste återhämta sig. Hinner det verkligen göra det när han nu klipper vikt på det här sättet? Och det är den stora frågan om det gör det, för det är inte jättelänge sedan som han gick ner, och nu ska han återigen ner i vikt en gång till. Och det här, det är en sak som jag tycker också det här kan ge, gynna på ett sätt Justin Gaethje. Det är också det att Gaethje får ju nog också en längre camp. Mm. Han får möjligheten att träna längre. Men den stora frågan är, för Gaethje sa ju sist då att jag har 18 minuter. Mm. Jag har inte mer. Han har förlorat sina matcher, de som har klivit in i fjärde. Jag tror att båda klev in i fjärde ronden här för honom. Både Eddie Alvarez och Dustin Poirier. Där vart han ju släkt. Men han är ju livsfarlig om han går ut och kör all in från sekund ett. Och jag tror att det är nog Gaethjes biljett till vinst. Och jag har länge diskuterat att Gaethje kan eventuellt också vara ett hot mot Khabib just för brottningen. Och vi får ju aldrig se hans brottning.
Exakt. Och med det sagt så är det också en stor förändring för Tony av att möta en kille som egentligen man vet vad han ska göra som Khabib. Han kommer vilja brottas med det, till att möta en kille nu som för det mesta inte kommer vilja brottas med det utan stå och trada. Och det är en liksom total skifte i gameplan mellan dem. Och, men Gaethje, han är, hur säger man? Han kommer vara där 100% för att vinna. Och Tony, det är lite saker här som man måste lägga in i kalkylen. Just det här med viktnedgången, att det är ny motståndare, annorlunda stil. Jag vet inte hur han förbereder sig mentalt, att han har haft Khabib i huvudet nu senaste halvåret. Men alltså, Justin Gaethje är en farlig motståndare mot alla.
Oh, ja.
Så vi får se hur han löser den här gåtan. Jag tror att Tony kommer vilja, hur säger vi, engagea i kroppskontakt direkt genom att clincha upp och försöka få det här till en brottningsmatch, clinchmatch på det sättet. Och han vet ju också att Justin Gaethje har ju en växel, han kliver bara fram och försöker hitta kontringar i det schacket liksom.
Ja.
Men med det sagt så räcker det med en.
Jo, men det gör det. Och Tony är ju, alltså det är så intressant. Alltså jag vet inte, den här matchen verkligen, den växer och växer och växer på mig hela tiden. Jag börjar se nya variabler, nya möjligheter i matchen, hur den kan vända. Och jag börjar höra också fler och fler som säger att alltså Justin Gaethje kan verkligen förstöra kvällen för Tony Ferguson. Alltså Tony Ferguson sätter mycket på spel.
Exakt, och det ska han ha en eloge för också, för han kunde lika gärna köra det här att nej, jag ska möta Khabib, jag väntar ett halvår till.
Ja.
Men jag tycker vinner Tony den här matchen så tycker jag ändå att han bör anses som den som har mött tuffast motstånd just nu i den viktklassen UFC. Han har mött allt och alla.
Ja.
Och om vi säger med en, förutom skada uppehållet som det var inte heller så länge liksom, men med en regulär fight, hur säger vi, alltså att han har matchat rätt frekvent och mött de bästa, och liksom gjort show i varenda match i princip. Så det hypar ju ännu mer upp honom som favorit i så fall i matchen mot Khabib som kanske blir till i höst om han nu skulle vinna.
Verkligen.
Mm.
Jag måste bara tillägga att du har rätt med nätet. Det är ruskigt strul att komma in. Jag måste prova och logga in här lite snabbt också.
Jag provade att ta bort nätet och logga in igen så fick jag lite stats.
För du har ju den där bakom dig också. Men säg den inte för vi är fortfarande on air. Men för jag försöker få fram kortet och den vägrar. Jag vet inte varför. Jag har jag är fullt uppkopplad på egentligen allting. Men den vägrar att få fram. Nej, det var fel. Okej, då skiter vi den. Ska vi se om jag bara får fram.
Vill du veta någon match här som jag kan droppa för dig?
Ja, jag försöker få ner. Jag får ju mejlen från UFC att försöka bara ta ner kortet här. Bara för att kolla. Och sen vill jag hoppa in på Sherdog samtidigt. Men just nu vill jag inte ta fram någonting. What the?
Jag kan sticka in med att säga att det kommer bli intressant också att se Justins low kick game här. Då Tony också har mycket vikt på sitt främre ben och får äta rätt så mycket low kicks i varenda match. Men de här low kicksen är lite elakare, lite mera, hur säger man, damaging. Men jag tror ändå Tony är, alltså han spelar ju, eller spelar han är en karaktär. Sen om det är liksom ett spel eller inte, det vet vi inte. Men jag tror att han har ett svar på det mesta ändå, att är en väldigt intelligent fighter liksom, fast det ser ut som kaos när han väl slåss, så tror jag ändå han har en bra, hur säger vi, en bra hjärna där som jobbar på högvarv med en bra fight IQ. Så vi får se vad som händer.
Ja, och det är det också med Tony, han är ju så oortodox som man kan bli. Han slänger in alla möjliga konstiga slagsparkar, armbågar. Jag såg på, nu har jag inte hunnit se hela countdownen än, men han står ju bara och övar armbågar på sin, vad är det, päronbollen,
och just det, om du tänker att Gaethje är på väg fram hela tiden framåt med vikten fram, så det är ganska lätt för honom att falla in i de här, att Tony egentligen bara behöver skicka armbågar i alla nära situationer, för han vet att Gaethje kommer inte backa bak, att han kommer gå rakt in i dem. Så det ska bli, det är väldigt så här, vad säger man, det ska bli kul att se vem som har gjort läxan bäst, eller så blir det bara att de bara till slut börjar slåss där inne och då blir det underhållning för oss som kollar liksom. För den chansen finns också, det är just det som gör det till en underhållande grej, att båda bara biter i tandskydden och liksom, okej, nu kör vi.
Nej, verkligen. Ja, nu online. Äntligen lyckades koppla upp. Det jag tänkte göra var det, jag tyckte du drog upp en intressant tanke där, och det är just vilka Tony Ferguson har mött. För jag gillar att titta på sånt. Det är väldigt roligt. Så två sek här nu, kära lyssnare, så får vi fram det. Här har vi, jag kommer att då backa bandet så att vi går från senast vinst för Tony Ferguson. Det är då 8 juni förra sommaren, TKO. Det var Donald Cerrone som svällde upp sitt ansikte som en balloon och fick inte komma ut till rond 3. Anthony Pettis, oktober 2018, samma där. Han fick inte heller komma ut till rond 3 för han var sönderslagen. Kevin Lee, oktober 2017. Nästan exakt ett år mellan de två matcherna. Han avslutade honom i rond 3. Dessförinnan var det Rafael dos Anjos, då var det november 2016. Och den gick tiden ut. Innan var det Lando Vannata. Och Lando Vannata är en intressant match, för att Vannata, det var så nära att han höll på att få honom. Jag tror att hade Vannata haft lite is i magen där, då hade han kunnat vinna. Men det slutade med att Vannata blev submittad i rond 2 istället. Edson Barboza submittad i rond 2, det var 2015. Josh Thompson, 2015. Det var ett domslut. Gleason Tibau submittade han i rond 1. Abel Trujillo submittade han i rond nummer 2. Sen var det Danny Castillo 2014. Katsunoru Kikono avslutade han i den första ronden. Mike Rio 2013. Sen åker vi då på hans senaste förlust. Och ni hör ju att jag rabblar många, många matcher. Det var Michael Johnson. Men det var också maj 2012. Då förlorade han på domslut.
Och innan det domslutet så har han ju 5 eller 6 stycken raka vinster också på avslut. Förutom enda Yves Edwards som han gick till decision mot. Så alltså, Tony är game.
Ja.
Han, och namnen du har rabblat upp här, det är liksom folk som har varit prospects under den tiden han mötte dem.
Verkligen.
På ett eller annat sätt. Så, nej, det ser vi. Det här är ju upplagt att bli en bra match.
Ja.
Jag tror just att båda energin de kommer med till fighten gör att det här kommer inte bli att en sån här schackmatch, att det inte händer något som vi såg Romero och Adesanya, utan det här kommer bli, det här kommer i värsta fall, eller i bästa fall om vi säger så, både från underhållsmässigt och inte ett så här tekniskt kampsportsögonmässigt, att det kommer ändå bli underhållning, det kommer bli slagsmål, folk kommer slåss här, och jag tror någon kommer blöda också, kanske båda två.
Det tror jag med, det tror jag definitivt. Men det här är ju upplagt för en fantastisk match. Och det kanske är vackert våld vi kommer att få se här på natten till söndag.
Precis.
Vad gäller Justin Gaethje så har han totalt 21 stycken vinster och han har 2 förluster. Hans enda 2 förluster har vi redan nämnt, det är Eddie Alvarez som avslutade honom. Faktiskt i tredje ronden ser jag nu, inte i rond 4, men det var med 1 minut och 1 sekund kvar som han blir prickad av ett knä där. Dustin Poirier avslutar honom med 33 sekunder in i den fjärde. Men efter det vände han på steken, knockade James Wick i rond 1, sen knockade han Barboza i rond 1 och sen avslutade han Donald Cerrone i rond 1. Och jag upplever att han har sett lite mer smart ut i sitt game. Han har inte bara gått in och råköttat, utan det har faktiskt funnits en det känns som att det har funnits en liten strategi i hans tanke, och det tycker inte jag riktigt att han har gjort innan, utan det har varit jag kommer gå in och jag kommer slå bäst, därför kommer jag vinna. Men nu kändes det mer som att han har börjat välja sina slag lite grann.
Definitivt, men det är också där tror jag att han var ju obesegrad fram tills att Eddie Alvarez knockade honom, och då tror jag att han hade det här lilla fejka, hur säger vi, självförtroendet att jag är ostoppbar, och nu så tror jag han fick smaka på 2 förluster så som han brukar avsluta folk efter varann, så han har väl varit tvungen att så här, okej, jag kan avsluta folk men jag tar också dumma risker. Hur minimerar jag riskerna men kan ändå få stor utdelning, så, och det har ju visat sig efter de 2 förlusterna att han tänker lite mer, är lite mer strategisk i det han gör. Men jag tror också problemet är att när han väl liksom hamnar i den här dimman där, så blir det fortfarande pansarvagnen som bara ska fram och destroy. Och jag tror det är det Tony kan ha fördel med, att kanske han lurar ju in folk i det här att han backar, men egentligen så liksom så gör han inte det. Och då tror folk att de har fått träff på honom och kliver fram, och det är oftast då han avslutar folk. Men Justin Gaethje, är han lite mer metodisk här, håller tillbaka lite den här krigarandan han har, så tror jag han kan få det här faktiskt, ta hem den här matchen.
Ja.
Men med det sagt, han har en tendens att liksom, blir det slagsmål så bjuder han gärna upp till dans, och då slänger han bort de här, säger vi, strategiska, smarta planerna.
Ja, jag blir bara så taggad när jag hör hela den här matchen. Åh, det ska bli så kul! Äntligen känner jag att det här börjar rulla. Men vad tror du då? Vi spekulerar ju, men vad tror vi? Liksom, har du en konkret vinnare? Har du en...
Alltså, idag så ser jag... Jag kan ju ha 2 scenarion som sagt. Jag ser Justin Gaethje knocka Tony Ferguson vänsterkrok. Liksom. Han gör en low kick och följer upp med vänsterkrok som är samma liksom, ben eller samma sida. Men jag tror ändå att Ferguson faller ihop från den här, blir groggy, scramblar, lyckas på något vänster dra in en darts eller en annan sorts choke på honom. Och man ska aldrig räkna ut honom, det var jag lärt mig. Och, och han är ju champ shit only, så jag trodde på honom mot Khabib. Nu måste jag vara liksom en man av mitt ord och tro på honom också i den här matchen. Så yes.
Ja.
Jag säger Tony. Men som sagt, jag har haft en vision här om att han blir knockad, men visionen var inte hel, så jag förväntar mig att han recover efter den och vinner på choke.
Alltså jag går runt med någon sån här 50-50 känsla. Det är jättejobbigt för det är 2 så olika matcher. Han och Khabib. Det jag såg att han kan vinna på mot Khabib, det är att han där verkligen struntar i att han blir nedtagen. Han jobbar med armbågar från botten. Han bryr sig inte alls om den biten, och det är någonting som ingen egentligen gör mot Khabib, utan ingen vill bli nedtagen. Alla bryr sig om nedtagningen, men så jag tror Tony är så här, ja men gör det bara. Liksom, jag kommer triangla dig, eller jag kommer submitta dig från botten ändå. Men Justin Gaethje, den biten finns inte där, utan det är mer så här, jag kommer välja stå och slåss med dig. Jag kommer förmodligen inte använda min brottning alls mot dig, utan mitt mål är att bara slå huvudet av dig. Khabibs mål är inte det. Khabibs mål är att verkligen man manglar sönder honom minut för minut, och till slut så är det bara okej, jag vill inte mer, det räcker. Kluven alltså. Men det är som sagt, styles makes fight, och Jag kan se Ferguson vinna mot Khabib, jag kan se Gaethje vinna mot Khabib och jag kan se Khabib också mangla sönder båda två.
Och det är det som är så nice med MMA, det är att det spelar ingen roll allt det här, allt kan hända när det väl är match. Och det är väl det som är lite tjusningen med det, att liksom i många andra sporter så är det ändå favoritlaget, om det inte är en jätteskräll som vinner här, kan vad som helst hända. Och det kan lika gärna vara så att Tony knockar Gaethje också. Mm. Så allt kan hända.
Allt kan hända.
Se matchen.
Exakt. Det kommer bli spännande. Jag kan bara säga så här till er som brukar hänga med mig på Viaplay Fightings Facebook-sida, live-chattar. Jag kommer hålla den på min egen Instagram den här lördagen. Jag har inte spikat en tid, men gå in och följ mig på Instagram @bolilvaje, så kör jag den på Instagram den här gången. Jag kommer annonsera ut i tid på lördagen när jag går live, så det kommer bli ett konkret klockslag, om det är klockan 10 eller om det är klockan 12, det får vi se. Jag kommer i alla fall se till att vara i bygget innan liksom första prelimsen börjar, för de kommer jag vilja sätta mig och se, och sen rullar vi då igång med sändningen här i Sverige från och med klockan 2. Och jag tänkte dra kortet bara så att ni vet vad vi kommer se. Det är 3 stycken fighters som går på det underkortet då, som vi tyvärr inte kommer sända. Men vi kommer börja rulla från och med klockan 2 med Uriah Hall som tar sig an Jacare Sosa, som kliver ner igen då till mellanvikt efter att ha förlorat mot Blavich. Sen har vi Carlos Esparza mot Michael Waterson. Sen är Alexei Oleinik mot Fabrizio Verdum. Sen har vi då Anthony Pettis mot Donald Cowboy Cerrone. Sen rullar huvudkortet igång. Börja med Greg Hardy, Jorgen De Castro, Jeremy Stevens, Calvin Kattar, Francis Ngannou och Jairzinho. Alltså, det låter helt bizarrt att ropa upp de här namnen, men Jairzinho och Royce Struck. Och sen har vi då bantamvikts-titeln som står på spel. Henry Cejudo-mästaren ska försvara mot före detta mästaren Dominic Cruz. Och sen avrundar vi då med Tony Ferguson och Justin Gaethje. Men då glider vi in i Henry Cejudo och Dominic Cruz.
Mm.
Tankar och känslor där. Får jag bara slänga in där?
Ja, kör.
Först så var jag lite så här: va? Ska Dominic Cruz komma in här? Han är inte ens rankad och ska helt plötsligt fighta som titeln, och har inte fightat sedan 2016 tror jag det var när jag kollade upp det. Sist det är 4 år sedan han gick match. Men ja, jag kan också på ett sätt förstå att han har flygit före rankingen. Jag kan förstå att de slänger in honom före kanske till exempel då Corey Sandhagen eller Brandon Moreno, för att Piotr Jan är i Ryssland, så den matchen går ändå inte att göra.
Mm.
Men jag är lite kluven.
Alltså, för hans del så får han ju värsta guldlotten här liksom.
Det är så här, vi kallar chokladfabriken.
Exakt, så jag förstår så här. Den dagen någon ringde honom och sa, vet du vad, nu kommer få gå om bältet, så tror jag han fick en så här, wow, äntligen en ny chans liksom. Och av vad man kan se på hans sociala medier så har han tränat hårt. Han lade upp någon bild där att hans sparringpartner är elaka mot han och en massa blåmärken och så. Men med det sagt så tror jag att Cejudo är en tävlingsmänniska, så han kommer, alltså han är ju van och vill tävla, och att jag tror att det kan vara skillnaden här, att han har tävlat nyligen om man jämför med Dominic, och nu har alla fått blueprinten oftast på vad Dominic gör, vad han är bra på, hans fotarbete, hans rytm, och jag tror att om man kollar på The Cringe här nu, så är han ju liksom, han har ju förberett sig som att han ska matcha egentligen när som helst. Så, och det är inte samma Dominic Cruz nu, han är äldre än den Dominic Cruzen som var bäst. Jag kommer att de släppte, jag såg ju här i veckan nu faktiskt, Dominic Cruz mot vem var det? Det var om bältet.
Tidig Dillashaw?
Nej, det var om bältet i veck.
Aha,
kan vara Uriah Faber tror jag var. Om de röstade. Det var någon match de hade släppt på Fight Pass här, eller på UFCs YouTube var det.
Yes.
Och då, det var ju då liksom precis när han var, du kan kolla upp dem, du hittar vilken det var. Det var ju då han, vad säger man, innan precis de köpte, eller de gick över då till UFC.
Precis.
Så han har varit aktiv väldigt länge i fighting. Han har ju jättebra blick och ett, hur säger vi, en IQ att förstå fighting och bryta ner det på vad som sker. Men jag tror att Cejudo är yngre i den aspekten att han liksom är lite hungrigare fortfarande, fast han är champ. Men sen, som sist när Cruz hade varit borta x antal år, så dök han upp från ingenstans och liksom chockade hela världen. Och den lilla, liksom, det kortet har han ju alltid att kunna dra fram. Frågan om man kan få fram det mot en sån motståndare som Cejudo.
Det är ju verkligen det som är frågan. Nu får man ju också slänga på att nu har han ju också blivit äldre. Det är det jag sitter och tänker lite på. Att visst, jag kan förstå att han kunde göra det förr, men jag är lite tveksam till idag. Jag ska kolla hans ålder exakt här bara. Mm. Dominic Cruz är född 85. Ja, alltså det är ju 34 bast.
Mm.
Det är ju inte som att han är kanske direkt i sin peak idag, och speciellt med tanke på att han inte har fightats väldigt länge. Men är det någon som har lyckats
komma? Cejudo är i och för sig 33.
Ja, de är nära ålder, men då får man väl då balansera upp det, vad ska vi säga, aktivitet kontra en kille som fightade senast 30 december 2016. Det är 3,5 år sedan. Och det har väl varit lite olika anledningar till varför han är borta, med skador och så vidare då. Men sen är det, han kom tillbaka från att ha vunnit mot Demetrius Johnson, varit borta i 3 år där och bara springer igenom Takeya Mizugaki. Jag gillar Piotr Jan som la upp den här lilla bilden med att, kommer ni ihåg när en vinst mot Takeya Mizugaki gav en titelchans? Jag tycker det är så klockrent. Alltså det är inte riktigt samma sak idag, men alltså jag vet inte, jag är hyperkluven här också, för det är så här, Dominic Cruz har någon otrolig förmåga att bara vara borta, komma tillbaka och se ut som att han...
Men kan han göra det 2 gånger sedan?
Men jag tror att han har gjort det 2 gånger, är det inte så? Han har väl gjort det 2 gånger?
Kan han göra det en tredje gång i så
fall? Nej, han kanske bara har gjort det en gång. Nej, han har gjort det en gång, sorry. Han har gjort det en gång.
Mm.
Jag är osäker alltså. Jag är osäker, ibland vet jag inte bara mina... Alltså så här, jag är inget fan av Henry Cejudo, det är egentligen aldrig.
Nej,
varit.
Inte jag heller.
Men jag har stor respekt för fighten, Henry Cejudo. Alltså stor definitivt, respekt. Definitivt. Och speciellt hans senaste vinster, alltså jag har vikit mig dubbel där och sagt alltså, jag må tycka att han är som han är, men alltså när han väl kliver in, han har levererat sina senaste matcher. Alltså tidig Dillas jag Moraes, va?
Det är tävlingsmänniskan igen. Ja. Det är det man ser det liksom. Det är dags att tävla då. Det är som i första ronden mot när han höll på att bli liksom söndersparkad mot, nu glömmer jag bort namnet. Brassa.
Det är Moraes.
Ja, Moraes, exakt. När han liksom, och då är bara, och nu kommer han åka på den. Och så bara vände han på det liksom. Fast det här benet såg helt, det amputerbart ut.
Ja.
Så har han den vinnarskallen. Och jag vet att Cruz också har, men Cruz har inte samma liksom, ser man, samma avslutskapacitet, tror jag.
Nej.
Det är det.
Nej. Det har han verkligen inte. Och där prickar du verkligen någonting med Dominic Cruz. Att han har inte det. Han är en kille som jobbar på volym. Det är den här konstanta prickande. Han är hela tiden inne där. Cejudo har ju istället visat att han kan faktiskt avsluta folk. Och däremot är ju inte Cruz direkt känd för att bli avslutad heller. Jag tror att hans förlust är väl enkom. Nu är det ju inte många. Okej, just det, han blev submittad av Uriah Faber för en massa år sedan. Men sen är det ju då han ju bara, han har 2 förluster totalt i en sub via Faber och sen ett domslut mot Cody Garbrandt. Alltså jag är så kluven. Jag skulle nog säga på aktivitet Cejudo, det är nog alltså, där jag lägger.
Matchen är ju upplagd att Cejudo ska vinna i den aspekten att de har tagit en kille som har suttit på bänken i x antal år som ska in och möta champen. Om man breakar ner det så är det Cejudos match att förlora egentligen.
Ja.
Så han bör vinna, han ska vara favoriten. Men med det sagt så kan Dominic absolut chocka, men jag tror chansen har blivit lite mindre i och med att han är äldre och saker händer i livet när man blir äldre också. Fokus från vad det här missionet att bara fightas eller att vara kommentator eller analytiker och det är allt annat han gör.
Däremot så tror jag att han blir en bättre fighter av alla analyser han gör.
Det tror jag definitivt.
Han så otroligt.
Men sen att få in det i praktiken tror jag kan bli väldigt svårt också när han väl står där och liksom okej, nu ska du göra. Nu är det svårt att låta hjärnan tänka, så kommer du torska. Och då ska allt det här liksom analysen och det vara sitta i hans instinkter. Och det tror jag kan bli glappet där.
Ja, jag lyssnade lite på Luke Thomas. Jag tyckte han tog fram en ganska bra poäng vad gällde just kommenteringen med Dominic Cruz. Är det att han ser saker så otroligt snabbt. Och då menar Luke Thomas själv då, att han bara, det här är så här saker som jag själv kan se först när jag ser om en match och sitter och studerar. Han reagerar på så här små detaljer hela tiden. Men det är det också som gör att han är duktig och kan komma tillbaka från de här långa uppehållen, för han ser de här mikrodetaljerna.
Men frågan är om hans kropp kan svara upp på det hjärnan ser. Att du ser dyket komma, okej, men kan du sprala och fortsätta sprala så att det inte blir nedtagen? Eller har du sett dyket komma? Du hinner riktigt inte med sprala, bli nedtagen, men jag var där, jag såg den ändå. Mm. Och det kan också vara väldigt nedbrytande i match, liksom, att han ser grejerna komma men får inte riktigt till det sitt.
Nej, och det finns en till detalj när du ändå nämner kroppen. Det är ju den, han har ju varit borta för att hans kropp inte har pallat.
Exakt.
Det är skador, då är ju kroppen inte riktigt, riktigt där. Så det är en fråga.
Och den, hur säger vi, den fighten Sejudo, jag skulle inte förvåna mig här att han bara liksom ger hjärnet på knäna och försöker liksom bara poppa upp någon gammal liten skada eller ont eller bara osäkerheten i Dominiks huvud att det här knät fortfarande kan liksom knäskadan kan komma tillbaka och börja liksom, ser vi, demolera benen på honom.
Jag tror ju däremot att om Cruz nu förlorar den här matchen, då tror jag att han är klar.
Ja, definitivt. Det tycker jag han ska vara. Du fick som Benavides en till chans här liksom på äldre dagar att du fick en guldlott drog du. Du får gå om bältet. En sista chans, klarar du det så liksom blir det en sån här Matt Serra-grej typ. Det tar bältet, försvara en gång, hej då. Mm. Rider ut i solnedgången. Men torskar du nu så det är dags att bara bli analytiker då.
Ja.
Och kommentera och göra de här breakdownsen, för det är han väldigt, väldigt bra på.
Jorgen De Castro mot Greg Hardy. Vad tror vi där?
Jag tror Castro faktiskt. Ja. Jag tror att han har mer klipp och snabbare och bättre striker än Greg Hardy. Hardy är powerful, stark och mer en brawler, men han kommer inte till träff lika fort som Castro kommer göra. Och jag tror att han kommer bli knockad faktiskt.
Mm. Vad säger vi om de andra tungvikterna? Ngannou mot Royce Strike.
Den där matchen, den är alltså, oj, oj, oj. Mm. Alltså, på papper bör ju Ngannou vinna med tanke på vilka han har mött. Men båda de här, liksom, det är ju den som får först träff på hakan. Det är tunga killar. Så den som först kommer till träff är ju den som kommer vinna utav de här. Ngannou har räckvidd, har kanske inte den bättre strikingen rent så här, hur säger vi, tekniskt mässigt. Mm. Men han har en otrolig kraft. Men det har ju De Castro också, som har en lite bättre skolad teknisk thai-boxning i sin stil. Men vi får se, det här kan ju också vara en match där liksom de kanske inte vågar engagera varandra, eller det vet vi inte. Vi har ju sett Ngannou hamna i det där psykologiska spelet när han möter någon som han vet har samma kapacitet att släcka någons lampa.
Verkligen.
Så, men jag tror att den här matchen blir antingen jättetråkig eller så är den som först kommer till träff på den andras haka.
Det är spännande. Mm. Jeremy Stephens, Calvin Kattar.
Oh, den här tror jag blir fight of the night faktiskt. Jag hade till och med glömt bort den här förrän jag såg det på trailern eller någon sån här countdown igår och bara wow, just det. Mm. Och jag tror att det här match många sover på som inte är så inbitna i fighting och koll på de här två.
Det här är ju en huvudmatch på Fight Night-kort utan tvekan.
Exakt.
Det här är en tung matchning. Jag tycker bara den är superspännande för mig och det här kortet så här. Man har inte riktigt vetat vad händer. Blir det match, blir det inte match. Jag har inte vågat analysera för mycket heller.
Mm.
Jag har bara lagt lite fokus på det som har legat högst upp på kortet, men den här ligger ju där. Det är ju verkligen en hyper fight of the night potential på den, men jag säger bara fansen vinner, för det kommer bli en intressant match. Sista matchen, jag tänkte att vi går in lite snabbt bara innan vi flyger på lyssnarfrågorna. Anthony Pettis, Donald Cerrone del 2. Pettis tok släckte ju Donald Cerrone via leverspark första gången de möter, så det var snabbt i första ronden. Ser vi om samma avslut den här gången?
Det beror på om Pettis och suttit och ätit massa donuts här under lockdownen eller inte. Liksom. Pettis kan ju dyka upp lite halvfläbbig och mätt och egentligen fightas för en paycheck då har det blivit rätt tydligt. Så jag tror, kommer han lite mer hungrig, vältränad, liksom fått lite motivation, så tror jag han gör en repris. Men kommer han in och är den här mätta Pettis som inte vill vara där, så tror jag Cerrone faktiskt kan bara grinda ut honom.
Ja.
Fast det måste vi också säga, vi vet ju inte vad Cerrone har gjort heller, om han har fortsatt träna eller... För allt det här vart ju på kort varsel för många, vet. Kan jag tänka mig.
Nej, jag tror ändå att Pettis behöver gå in och göra det han gjorde sist och så, bam, klart. Det är färdigt. Ska vi köra lyssna frågor?
Yes!
Då sätter vi igång med lyssna frågorna. Det har rullat in ett gäng lyssnarfrågor här idag, och i vanlig ordning då så kommer vi inte kanske hinna med allting, och vi kommer inte ta upp det som vi redan har pratat om i podden idag, men vi tackar ju såklart för alla frågor som ni har skickat in. Jag börjar med... Nu ska vi se. Wow, Daniel Tellqvist här har skickat in jättemånga frågor. Oj. Härligt. Då ska vi se vad... Är det vanligt att man använder sig av dropp? Era tankar runt det? Tycker själv att det är galet. Man fick göra det under en period, sen är för om att det blev förbjudet. Mm. Att man får inte det. Läste för ett tag sedan att Paulo Costa använde sig av dropp för att få tillbaka vätska efter invändning. Det har för mig att det var något sånt också. Tror ni att han klarar sig i viktklassen? Ja, det var det.
Ja.
Men droppen ska man väl egentligen inte få ta?
I UFC är det förbjudet, men i andra organisationer är det tillåtet. Men det är ju egentligen ett sätt att få i sig socker och vätska in i kroppen igen snabbt, in i blodet liksom. Glykogendepåer ska fyllas på, och jag vet, alltså, genom att ta bort den förhindrar man extrema viktnedgångar, vilket jag tycker är rätt logiskt. Men jag tycker också att har man ändå pressat sig och klarat den vikten, så kanske man behöver en liten skjuts också för att bli återställd. Men det är väl att de vill skrämma bort folk att kliva ner mer i vikt liksom. Så det är på gott och ont.
Mm. Har du någon?
Yes. David Daging Official.
David Daging.
Daging, är det så man ska säga? Jag har fått Daging så mycket hit här.
Där har vi det, David Daging.
Okay. David Daging, sådär ja.
Daging.
David Daging. Superior inställt, frågetecken. Utgår från det, inte sett något på Insta. Det stämmer, Superior gick ut officiellt med att de ställde in sin gala, vilket är tråkigt. Speciellt eftersom UFC kickar igång. Och kör utan publik, så hade man kanske hoppats att de hade gjort någon sorts lösning. Men det skjuts fram. Förhoppningsvis får vi två Superior-galor i höst med kort varsel mellan, vilket vi alla vill se liksom, oftare, att Superior är galor.
Ja.
Mm, you go.
Ska vi se, Alex Fesser skriver: hört mycket om Conor versus Masvidal. Tror ni kan bli av? PS, bästa podden. Tack så mycket. Jag svarar bara: med tiden får vi se.
Yes, och jag såg att Dana sa att de hade någonting special till Masvidal, så om det är Conor som är den här överraskningen får vi se.
Ja, verkligen.
Bogmamma Kines: kan ni ranka alla viktklasser i UFC från den glesaste till den tätaste rent talangmässigt?
Oj.
Jag ska säga att viktklasserna 70 kilo upp till, ja, vad kan vi säga, mellanvikt är väl de mest talangfulla, bredast pool. Alltså, ser vi? Ja, den de viktklasserna som har bredast talangpool. Och sen de andra kan man ju bara se att det varit samma folk i princip hela tiden. Ja. Det kommer in en, två nya, men samma klick har hållit viktklassen i lås, kan vi säga.
Ja, jag tycker det var bra summerat.
Ja.
Då ska vi se Pub 90, my man.
Uff.
Här har vi honom. Tja, vad tror ni blir nästa steg för Tony om han förlorar? Bästa podden, tack. Det är verkligen frågan. Och det är väl också en så här: med tiden får vi se fråga. Och då kan jag ta Anders Larsson direkt som frågar: vad händer med både Cabo och Pettis efter deras fight? Ja, det vet vi ju först efter deras fight. Så det finns inte så mycket att säga där.
Erik Karlshammar: vem vore er drömgäst, alltså svensk kampsportare?
Jag har ingen aning om det vore vår drömgäst.
Då har vi redan kanske haft dem här.
Jag tror att vi har ju möjlighet att få in vem som helst. Jag tror exakt. Det är svårt att se. Det hade nog varit typ om någon av våra svenska superstjärnor inte hade varit tillgänglig eller liksom bott i ett annat
eller
land.
Eller någon som har gått bort eller något sånt. Liksom. Ja. Det är en drömgäst. Det skulle vara alltid trevligt att ha haft Martin Holm, rest in peace, och få höra hans historia. Liksom.
Absolut.
Någon sån, men annars så har vi... Vi jobbar på att få in alla de här, så förr eller senare kommer ni ha varenda svensk kampsports profil special här.
Och gör så ni också. Om ni vill ha någon speciell i vår podd, så kan ni alltid antingen tagga dem på vår sida, alternativt att ni skriver till dem på deras sida: vi skulle vilja höra dig i den här podden. Då ska vi se till att ta in dem.
Mm.
Nu ska vi se vad som kommer här. Tror ni att Fight Island kommer bli verklighet? Ja, men Samir, ja. Vi har ju lyft det lite tidigare, så jag säger ja på den.
Yes.
Jag ska bara kolla här.
Patrick Persson har skickat en fråga.
Yes.
Ganska klurig fråga. Låt oss säga att fighters testas positivt för viruset efter galan. Vem bär ansvaret då?
Ja, det är fan. Det kommer ju bli UFC.
Det, blir det det? Jo, om de har testats innan och inte haft något och sen efter galan att de har, definitivt.
Det beror ju på tidsspannet. Testas de liksom efter att de har stuckit därifrån och varit hemma några dagar, då vet man inte. Då är det ju verkligen spekulativt.
Men, eller om det är smittat av någon där på plats liksom.
Ja. Okej. Okay. Ska se bara. Alltså jag har fått så mycket crap här också, sån här.
Ens jag har skickat en som alltid till oss här. Det är ingen fråga, men ett konstaterande.
Ja.
Att vi är den bästa kombinationen och att han älskar måndagar.
Ja, härligt. Tack Ens.
Vi förgyller dig med ännu en måndag här. Ja. Bless.
Han skriver här också, blir det fler poddar i takt med galna kommer sändas tätare. Nästa vecka blir det ju 2 event, så det gör i alla fall... Det beror på lite hur korten ser ut. Anders Viracka, har inga frågor kvar, bara sitta och njuta och lyssna på det vackra med maten. Vamos! Tack så mycket, allt gott till dig också Viracka.
Fredrik Straube, det är en ganska smart fråga. Största misstaget nybörjarfighters gör, frågetecken, för lite cardio, bara en stil, ... grympodd. Alltså du har rätt, för lite cardio är ett nybörjarmisstag, att du oftast får det liksom, jag tror alla som har gått matcher vet att du får en wake up call i match. Spelar ingen roll hur, liksom, att du tror att du är i form. Hela den formen försvinner när du är under den här stressen och du känner att så här, oj, är det något jag kunde jobbat bättre på, så är det alltid konditionen. För det är det första som ryker. Så se till att ha det som alltid. För då har du bra kondition så kan du tänka klart och göra medvetna val än att bara reagera på det som sker.
Yes. Jag har en rolig här som är från Oliver Buvall. Motbevisade Edmund Tarverdian alla sina haters när han fick in Shabazzian i UFC?
Ja, säger jag.
Säger du ja?
Jag säger ja.
Nej, jag säger faktiskt nej där.
Om han blir champ då?
Ja, men jag säger nog nej där, för han har ju inte ett register utav fler fighters. Jag tror att hitta 2 talanger, det är inte omöjligt. Men jag är nog mer imponerad av till exempel Javier Mendes som får in fighter på fighter på fighter på fighter. John Kavanaugh som får in fler och fler och fler. Det har ju varit väldigt, alltså Ronda Rouseys mamma var ju väldigt verbal med att liksom, han har bara fått en talang. Det är det enda han egentligen har fått.
Men har Shabazz, var han någon annanstans innan eller är
jag
han en
produkt?
Jag
tror inte det. Men fan, du kan ju också vara en talang och hamna på en klubb och bara vara jävligt bra. Liksom. Jag är väl lite skeptisk mot Tarverdin just för att, alltså jag är inget emot honom överhuvudtaget, så verkligen så här, missförstå mig rätt i det här nu när jag säger det, men det är väl bara, det har ju varit, han är ju speciell.
Den dagen Shabazz sätter bältet runt honom så har han väl tystat alla haters, att han än en gång i UFC och har bältet runt sig liksom.
Ja, jag menar, får han in 2 stycken och får dem till champ, det är en merit, absolut. Definitivt. Eller så är han bara en treklöver som...
Vi får se, jag vill se Shabazz fightas, han skulle väl också gått matchen nyligen.
Ja, hoppas att det kommer snart.
Yes.
Har du någon?
Jag har faktiskt någon, ska vi se här. Fast de här har vi nog svarat på. Det handlar mycket om helgens gala. Patrik Persson har skickat den till här. När tror ni svenska klubbar öppnar igen? Det är olika. Vissa klubbar har öppnat. Jag tror att alla följer direktiven från Riksidrottsförbundet. I alla fall alla anslutna klubbar. Med hur det är, liksom hur deras förhållningssätt ska vara. Med träning och så. Men alltså, vi hoppas ju att allt kickar igång och folk kan träna. Och kan folk träna kan de börja matcha hemma också.
Mm. Jag måste ge, här får han en ordentlig shoutout. R. Knudsen har skrivit till mig. Paul, kolla din printscreen. Yes. För jag sa till honom, han skrev massa långa frågor här. Och då sa jag det, du måste skriva till mig, kolla din printscreen. Men det han gjorde istället var att han skrev frågorna igen. Och då sa jag det, men skriv i frågesymbolen. Och då gjorde han det. Och här har jag. Här kommer de, han har 2 frågor. Om en fighter sätter vikten på invägning sen innan matchstart, är det inte invägning till då? Tänker att fighten ligger på gränsen och sen gått upp inför match. Nej, men invägningen är ju dagen innan. Det är ju i andra kampsporter så kan det vara samma dag. Mm. Och det är många som argumenterat för att egentligen borde UFC hålla sig närmare då sina viktklasser och göra det samma dag.
Mm.
Så.
Jag gillade det Superior gjorde, att de hade en våg precis innan. För det är intressant, det är ändå lite så, åh kolla, han väger så mycket nu och den väger så precis innan match. Liksom. Ja. Att man kan få ett litet hum i alla fall. Ja, av vad de väger.
Så fick jag en till fråga här av honom. Förstår att det kan vara svårt att svara på, men vad är det för pengar i svensk proffs MMA? Kan Svensk proffs, nej, jag skulle nog säga att ett svensk proffs kan inte leva på det genom att gå matcher i Sverige. Det beror på vem du är, var du har varit innan, men jag skulle nog säga att visst, om du har varit en UFC-fighter och gjort världens resa där och samlat på otroliga meriter, kanske att de skulle kunna pynta dig så pass mycket, men annars är svaret nej.
Alltså grejen är också det här att det är folk ska förstå att matchgaget är ju bara en engångssumma, det är ju sponsorer som betalar varje månad ut efter, och är du inte en stjärna eller ett namn så kommer ingen vilja betala dig månadslön för att springa runt med deras logga, och då blir det svårt, så då måste du vara internationell på den nivån liksom.
Ja, stämmer. Ska vi bara se här, jag tror jag hade någonting mer. Nej, men det var, ja, vi har faktiskt nått igenom det som har varit av vikt, skulle jag nog säga. Eller här har vi Bogmamma frågar mig också, Paul, skulle du vara intresserad av att börja med någon typ av kampsport igen, typ BJJ? Svara nej. Det skulle jag faktiskt inte. Och faktiskt speciellt inte BJJ. Och här kommer folk säga, vadå, varför inte? Jag pallar faktiskt inte vrida ut leder och rulla med någon ung snubbe som tycker det är kul, och, eller tjej som tycker det är kul att dra hårt som fan och råka vrida ut.
Svämma på en.
Ja, däremot som min polare i Kanada, han sa det att om du får för dig att köra, då ska du rulla med de välmeriterade äldre. För de kommer inte hålla på att slita i saker så att du går sönder. Jag har verkligen inget intresse av att slita ut leder. Jag är fyller trots allt 42. Men jag njuter av att gå till gymmet, träna tungt, köra yoga, jobba med rörelse, sträcka ut kroppen. Det är fint.
Säger vi longevity.
Ja, nej, men det är det jag siktar på nu.
Det är viktigt på äldre dagar.
För mig handlar det verkligen nu om att ha en kropp som håller resten av livet. Hade jag varit 20, ja, då hade jag definitivt kunnat tänkt. Och nu tycker alla bara, fan Paul, du måste visst börja med BJJ. Jag tycker att ni ska börja med yoga. Jag tycker det är så kul när det dyker upp de här, yoga for BJJ. Och så är det folk bara, you don't need yoga for BJJ. Och så är det så här, fast om du är orörlig, då kan du inte göra något ändå. Så det går lite hand i hand. Det
är så. Allt går hand i hand. Ja. Varierad träning är den bästa träningen.
Ja, men så är det. Men som svar på frågan, nej, för mig att dundra igång en kampsportskarriär idag, nej. Jag gjorde det när jag var yngre, jag tyckte det var kul då. Men idag handlar det mer om att kroppen ska få må bra.
Så att den håller tills gamla dagar.
Exakt. Ja, gott folk. Yes. Det var allt för den här gången. Om ni lyssnar på podden där ni kan rata den, prenumerera den, lämna en recension, gör jättegärna det. Dela den på era sociala medier. Alla delningar uppskattas så mycket mer än ni tror. Yes. Sprid ordet om Galaxens bästa MMA-podd till alla era vänner som älskar MMA och även deras vänner som älskar MMA, så den här podden kan växa.
Exakt.
Och vi gör det tillsammans. Följ oss på Instagram, @paulervaje. Så hörs vi nästa vecka igen. Tack för den här
gången. Vecka. Ciao.
Of I Like Radio. I Like Radio.